Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig för att du var villig att gå denna svåra väg. Du var villig att bära våra synder. Halleluja. Du var villig att bära vår smärta. Genom ditt blod så har du gett frihet till oss. Du har gett helande till oss. Av nåd har vi blivit rättfärdiggjorda genom ditt blod. Vi tackar dig, Herre. Halleluja. Halleluja. Vad jag älskar detta härliga kors. Här är inte så lätt att ligga under korset, men det är på förra stället. Där låg jag ofta inne i stora salen och bara var inför Herren. Jag minns speciellt vid ett tillfälle jag hade lite kris. Det var lite missförstånd med en gästande talare och så vidare. Så jag gick in och la mig vid korset. Men jag bad inte om det, utan jag bara kom i tillbedjan inför Herren. Och bara prisade honom. Och plötsligt så hade det gått nästan en timme. Och jag bara kände mig mättad. Och så sa Herren till mig, men Per, vad var det du ville egentligen? Ja, visste jag. och så sa jag det. Och då sa jag, men skynda dig ner på kontoret. Och så ring ett nummer. Jag gick ner då. Skynda dig, sa jag, sa Herren. Så jag fick springa ner till kontoret. Och så slog jag numret till den här talaren. Och då var han precis på väg att resa iväg. Så det var därför jag skulle skynda mig. Och ja, sa han, det kan jag faktiskt. Och det var väldigt viktigt att han kom istället för den som jag trodde skulle komma. Men problemet löstes när jag kom inför Herren. När vi söker Herren så är det ofta att vi har den här bönelistan. Och så kan vi liksom gå igenom den här listan och det här och det här. Och så vill jag att du ska göra det och det. Nej, men att vara inför Herren, det är att... Ja. Var det du? Ingrid hade telefonen på. Hur är det med era andra telefoner? Det är lätt att glömma av det här. Men att det vara inför Herren, att söka hans ansikte, det är just det här att tillbe honom för den han är. Jag har ofta tänkt på den här tavlan. Egentligen, verkligheten tror jag såg lite mer vånda i Jesus. Han till och med grät blod. Varför? Därför att han redan kände bördan utav världens synd. Vi sjöng här att du bar mitt kors, men det säger Jesus till oss att vi måste bära vårat kors. Det korset som Jesus bar, det var hela världens synd. Ibland så glömmer vi det här. Vi är så inprogrammerade och fokuserade på oss själva, våra egna behov. Och vad vi vill att Jesus ska göra i vårt liv. Men låt oss göra rätt där, att söka först Herren och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla oss. Den här helgen så är det är ju korset, Jesu död, hans offer för din och min skull. Han bar min synd. Men dagen när han uppstår från de döda, det är segerdagen. För mig är korset ett segertecken. Jag minns ju när jag var liten hur min mamma klädde sig i svart sorgklädsel på långfredagen. Och hon gillade inte när jag skrattade och gjorde andra saker. Men det var andra tider kanske. Va? Men för mig är det, precis som de säger i USA, det The Good Friday. Det är den bästa nyheten för den här världen. Att Jesus bar vår synd. Genom honom kan vi få frid med levande Gud. Det borde vara på varje nyhetssändning. I tv. Ja, vi vill första nyheten. Jesus är uppstånden. Tänk er. Det hade varit intressant. Halleluja. Jag har under flera dagar nu läst i Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och när det beskrivs både korsfästelsen och uppståndelsedagen så är det förvånansvärt många olikheter. Men det är intressant med de här olikheterna också. Men jag backar tillbaka till fredagen lite grann. Matteus, han speglar många detaljer som inte vi ser. Och sen så Lukas, han speglar kanske ännu mer detaljer. Men en detalj som Matteus speglar, det är ju att när förlåten brast. Ni vet, förlåten var ju det här tjocka, massiva tygset. Det var 7 centimeter tjockt. 10 meter brett, 10 meter högt. Mellan det heliga och det allra heligaste. Överste prästen var den enda som en gång om året fick gå in i det allra heligaste. Så det var ju en stängd vägg, kan du säga. Men när Jesus dog, då brast förlåten uppifrån och ända ner. Det var inte nedifrån och upp att någon rev sönder där och drog sedan. Nej, Gud gjorde någonting. På det sättet så kan man ju säga att förlåten speglar Jesus. När han bröts sönder för din och min skull, då brister förlåten och det blir öppen väg in i det allra heligaste för dig och mig. Då säger Matteus här, då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom det ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Det står inga kommentarer mer och vi ser ingen fortsättning på detta. De andra beskriver inte detta. Det var en skakning, det var som en jordskakning. Men det finns olika slag utav uppståndelse. Jag tror detta var som ett tecken. Jag tror inte att de kanske uppstod från gravarna och sen gick hem igen. Till sina hem. Jag vet inte. Jag har inte. Det är bara fantasin som kan spegla det där. Men jag tror att det var som en manifestation utav det Jesus gjorde för oss. Att döden var besegrad. Och det där får vi ta till oss. Jag associerade en väldigt härlig berättelse. Jag har goda vänner som startade ett barnhemsverksamhet i Uganda. Där det samlas ganska många små barn som inte har kvar några föräldrar. Och jag fick höra en inspelad predikan där är en barnpastor, han var 10 år gammal, som predikade för sina vänner på barnhemmet. Och jag både grät och skrattade när jag hörde den här predikan. Han gick på något så kolossalt. Och Jesus, han är så stark. Så när han bröt sig ur döden och öppnade inifrån graven, fick han undan denna stora sten. Då säger det någonting till oss, att han kan flytta på stenarna i ditt liv. Och, ja, han var så underbar, den här lille pojken. Och han var som en världsevangelist. Och de andra barnen, de sa halleluja. Och jag kände mig som en gammal trägubbe. Men det Jesus gjorde på korset och det han gjorde på uppenbarelsedagen, det bryter dödens välde. Den här hopplösheten som vi kan känna kanske när vi ser dagens nyheter. När vi ser världshärskarnas fruktansvärda maktlystnad och fåfänga. Och det får gå ut över människor som dör i tusentals. Då känner man vanmakten. Men Jesus har brutit detta. Så att det dagen som vi har nu med uppenbarelsen, det ger hopp för framtiden. Det ger hopp för mänskligheten. Så att det här som vi har politiska beslut i det här landet på 60-talet, att bryta bort kristendomen från skolorna, det är förödande. Och att man inte tillåter Bibeln, men däremot på fängelserna så tar man emot biblar. Och då är ju, tänk om det är så att om vi hade tillåtit Bibelns undervisning i skolan, kanske vi slapp ha så många i fängelserna. Men det är ju underbart att man släpper in evangeliet i fängelserna. Det har jag nog kanske berättat. Jag fick möjlighet i Slovakien att gå till det mest rigoröst beskyddade fängelset i Slovakien. Där det var väldigt grova brottslingar som satt. Och jag fick möjlighet att vittna. Jag bröt de flesta reglerna. Jag, inte medvetet, men vi fick ju inte ha med telefoner och sånt där. Men jag hade med min iPad. Den kunde jag ringa på också. Men jag ville visa vittnesbörd vad Jesus gör. Jag fick inte gå ner och be för någon. Det fanns en linje. Jag fick inte gå innanför den eller bortanför den linjen. Men det blev nog faktiskt det starkaste möte jag varit med om någon gång. Det var ungefär kanske ett 80-tal fängslare som fick komma på den här samlingen. Och jag fick tala om korset. Jag fick tala om uppståndelsen. Och så fick jag berätta om vad Jesus gör idag. En av de här brottslingarna ställde alltid till bekymmer och ville störa de här mötena, sa den ansvarige i våra team då. Men när jag visade på min padda, visade människor som hade blivit helade mirakulöst. Och jag visade vakten och det höll på att bli så att det var någon sekund från att han hade satt på storlarm, så vi hade blivit utsparkade. Men så hade ju öronsnäcka så här, och min vän som var ansvarig satt bredvid den här vakten. Så hon blir så här, vad gör du Per? Ja. Så jag höll på att ställa till det där. Men jag är ju blåögd svensk, jag visade ju vakten liksom de här bilderna också. Och så att han kom åt den här knappen. Och då var det chefen där ute som sa, vad är det? Ska vi avbryta mötet? Då hade han kanske 2 sekunder på sig att besluta. Men, nej, ursäkta, det var ett misstag, sa han. Och jag visste ingenting om det. Jag bara berättade om vad Jesus gjorde. Men det visade sig att den här bråkstaken, han hade mördat flera personer. som brukar ställa till elände där. När Herren gav ett kunskapens ord att ja, du finns här som har det här och det här besväret. Ja, det är jag. Då var det den här mannen. Och så får jag lov att be för dig? Ja. Och så bad jag för honom. Och så kom Herren med flera sådana här ord. Jag tror att det var 12 eller 15 kunskapens ord. Och överallt så fanns det här. Sen började de att hjälpa mig. Och be för honom där borta också. Han har det och det bekymret. Vad får jag det? Ja, så de var med mig. Det var interaktion. och sen så inbjöd jag dem till att ta emot frälsning. Jag sa, jag kan inte lova att ni kommer ut ur fängelset. Men det inre fängelset. Jag kan lova er. Att Jesus, om du tar emot Jesus så kommer dina synder att bli förlåtna. Och uppskattningsvis 90% av dem räckte upp sina händer. Och sånt gensvar har jag inte fått någon annanstans. Det var fantastiskt. Och sen var det så att när vi väl slutade då, jag fick bara hålla på 20 minuter, men vi höll på 40 minuter. Så fick jag ju inte gå och röra vid dem. Jag höll mig då där. Men de kom på ett led och tog mig i hand och tackade så mycket. Och sen när man kom ut, då kände man att det var ganska skönt att komma ut också. Men det kändes som att man, ja men här hade jag kunnat stanna. Man kunde ha cellgrupper. Ja, nej men det var fantastiskt. Jag kände att Jesu kärlek till de här kriminella, den var så påtaglig. Och kanske att i våra attityder, vi tänker inte riktigt så. Men det är faktiskt så att Jesus älskar alla människor lika mycket. Och vi behöver kanske justera lite grann i våra attityder när vi möter människor. Har jag överseende med en annan människas olater? Eller har jag massa åsikter? Ja, det är mitt stora problem. Jag har väldigt lätt att ha åsikter om vad andra borde göra. Men det hjälper ju faktiskt inte. Men vi kan få hjälp att förändra attityder. Och det är mitt kors som jag får hålla på och jobba med i köttet. För att det är nödvändigt att vi får en kärleksattityd till andra människor. Annars kan vi inte spegla Jesus genom våra liv. Så här stod det då att många döda uppstod från graven och kom ut. Det är häftigt. Jag läser här i Matteus 28. Efter sabbaten i gryningen i den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Har du tänkt på det? Vad häftigt. Här har de en vaktstyrka för att fariserna visste ju att det här är dramatiskt. Om lärjungarna kommer att röva bort Jesus, då kommer det att spridas som en eld. Så de hade en stor vaktstyrka, men de blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått från... Som han har sagt, kom och se platsen där han låg. På fyra ställen i Matteus har Jesus förklarat för sina lärjungar att jag måste dö. Men det är precis att de är förblindade och de är döva inför det budskapet. De har inte kunnat ta in det. Så nu är de slagna. De sitter och är helt bedrövade för att Jesus har dött. Petrus har förnekat Jesus 3 gånger. Det är ingen hallelujastämning. Gå genast och säg till hans lärjungar att han uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det, är det. Då skyndade genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar. Plötsligt så mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Det är många skiftande historier när man läser de olika. I Markus så står det ju där att där, när Maria Magdalena berättade för länge, nej, de trodde inte på henne. Nej, nu är det tokig. Enligt Markus så sa ängeln: hälsa särskilt Petrus. Bakgrunden är ju att Markus är ju sekreterare för Petrus. Så det kan vara därför det står i Markus: hälsa särskilt Petrus. När vi läser enligt Johannes så speglar det att Maria Magdalena först såg att graven var tom, och då sprang hon och sa till Petrus att de har tagit bort vår frälsare och herre. Och så står det att Petrus sprang dit tillsammans med Johannes själv. Och så ville Johannes föra fram då att han var mycket snabbare än Petrus. Det är lite mänskligheter som kommer fram här i de här berättelserna. Men Johannes vågade inte gå in i graven. Det gjorde ju Petrus. Och de såg och de trodde. Sen, i Lukas och Johannes står det inte att säga till dem att gå till Galileen. Utan Jesus kom ju till dem där han var i Jerusalem. Han kom rakt genom väggarna. Både en och två gånger. Första gången var inte Thomas som kallades för tilaren. Det skulle jag inte vilja bli kallad. Men då kallade de så. Nej, om inte jag får se Jesus och sticka fingrarna i hålen efter spikarna och handen i sidan där de öppnar, då kan jag inte tro. Så nästa gång Jesus kom, då sa Jesus till Thomas: kom Thomas, stick fingrarna här. Stick handen här i sidan. Nu tror du. När saliga de som inte ser mig, men som ändå tror. Men Jesus är personlig. Han vet vad du och jag går igenom. Och han vet vad du och jag behöver för att kunna bli övertygade. Men tro är ju en levande kraft i oss som behöver tändas. Men det är ju ditt och mitt val att vara tänd i tro. Ofta så är den här attityden inte bästa, utan att jag vill tro. Som Jairus när han får besked att dottern är död, besvära inte mästaren. Och då säger Jesus till Jairus: Jairus, frukta inte, bara tro. Hjälp min otro, säger han. Det är en kamp i tro. Men vi kommer ju att spegla korset och uppståndelsen och ge tron en puff att detta är verkligen sanningen. Lukas speglar ju också dagen efter händelsen, när, eller det är samma dag där, när Emmaus lärjungarna är på väg och de är helt bedrövade. Och Jesus, jag vet inte, han hade väl en skepnad som inte var lik det som var innan korset. För de kände inte igen honom. Men han ställde frågor. Är du den enda i hela Israel som inte vet vad som hänt? Och så berättas det här då att Jesus förklarar skrifterna. Han börjar från lagen och profeterna och går igenom alla dessa skrifter som talar om att Messias måste lida för folkets skull. Och sen så dröjer Jesus kvar när de ska övernatta på värdshuset där och så delar han brödet. Då uppenbaras det är ju Jesus. Och så de vänder om och skyndar sig tillbaka till Jerusalem och berättar. Och då har ju Jesus varit där också. Det händer så mycket de här dagarna. Om jag bara tar någonting här i Lukas 24. Jesus kommer tillbaka till lärjungarna en gång till då, och där är ju också då Emmaus lärjungarna med. Och jag kan läsa ifrån Lukas 24 och från vers vi kan läsa ifrån vers 41 där Jesus säger till dem: har ni något som går att äta? Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Det var ju bevis, det är inte en ande det här, han är verklig, det är kött och blod. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Alla evangelierna avslutar ju det hela med missionsbefallningen. Som är också lite märkvärdigt olika. Vi är väl alla vana vid att läsa i Matteus 28. Att mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Markus, står det så här: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska du driva ut onda andar. Det ska tala nya tungomål. Det ska äta ormar i händerna och dricka de dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. Och Herren Jesus, när Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Halleluja! När det gäller Lukas så fortsätter han ju i Apostlagärningarna. Det är han som har skrivit där. Så att hans missionsbefallning kommer där. Nu står det i 8:e versen. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Att bli vittnen, det är mer än att vittna. Förstår ni vad jag menar? Att bli vittnen, det är ju att hela mitt sätt att leva förändras. så att jag ger vittnesbörd om Jesus. Jesus är uppstånden. Jesus säger i Johannes 11 och 25: jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör. Det finns ju några övernaturliga uppståndelser i Bibeln. Vi har ju både Gamla testamentet och i Nya testamentet. Jesus uppväcker änkan i Naens enda son. De kommer i gravtåget eller begravningståget. Och Jesus hör vad det är och hans hjärta går ut för denna ensamma kvinna och sonen. Och rör vid sonen som är död och han kom tillbaka till livet. Jairus dotter. Lazarus naturligtvis. När Lazarus uppstod från graven så är det ju en bild på väldigt mycket av Jesus. Han fick vänta i 3 dagar innan Jesus kom dit. Man kan tycka, varför väntade Jesus så länge? Men allting var planerat. Sen ville ju fariséerna döda Markus. Han ville döda Lazarus och Jesus då. För att Lazarus vittnesbörd var så starkt. För 50 år sedan när jag började att be för sjuka. Inte klokt, det är 50 år sedan. Jag är ju knappt 50, men jo, ja, det är jag ju då. Så bad vi för en man på sjukhuset, på Östra sjukhuset, som läkaren hade sagt ja, högst 3 veckor. Men det finns inget vi kan göra. Hans fru hade på något sätt fått kontakt med mig och jag mötte dem på lasarettet där och vi bad. Sen körde jag frun till tågstation i Partille, för hon bodde uppe i Skaraborg. I bilen där sa hon, kan du be för mig också? För hon hade sånt fruktansvärt ryggskott. Så i bilen där bad jag för henne, hon blev helad på en gång. Mannen han levde förbi de här 3 veckorna, men plötsligt så var hans värden så bra så att läkarna skickade hem honom. Sen hörde jag ingenting för en cirka 9 månader senare när hans fru tog kontakt med mig. Och hon ville att vi skulle träffas. Så Gunnar och jag åkte upp till henne. Hon bodde ute på Kinnekulle. Bergets sluttning där. Fantastiskt härlig liten trädgård. Och så berättar hon att hennes man var en avfällig kristen. Men efter vi hade haft det bönemötet på sjukhuset så kom han tillbaka till Herren. Och de fick den bästa tiden i hela deras äktenskap, sa hon. De blev engagerade igen i församlingen. Och det var så fantastiskt. Men så var det på sommartiden där. Så en natt så vaknade hon av att mannen inte andades. Han hade dött i sömnen. Men det hade hon svårt att ta. Så hon började ropa. Sven, i Jesu namn kom tillbaka. Vi är inte färdiga än. Och Sven kom tillbaka till livet. Men han var inte glad. Varför ropade du efter mig? Jesus visar mig så underbara saker. Och så säger Jesus att, men Sven, nu ropar din hustru på mig i mitt namn. Så du får komma tillbaka till henne ett tag. Men om en stund så kommer du tillbaka till mig. Så han var inte så jätteglad. Men de fick 2 veckor. berättar hon. Där vi fick göra upp massa saker som vi inte hade gjort förut. Och sen en natt så somnade han in igen. Utan smärta. Och jag ropade inte mer, sa hon, för jag var så tacksam för de här ytterligare veckorna. För vi fick göra färdigt det vi skulle göra. Ibland, alltså, vi förstår inte allt. Och det är ganska skönt, tycker jag. Jag brukar ju säga det att när jag var 30 så förstod jag allt. Då hade jag svar på alla frågor. Nu när jag ska bli 75 i år, då vet jag att jag inte har svar på alla frågor. Men ibland så är det ju faktiskt så att när vi ber för sjuka, vi måste ju kolla med den personen vi ber för. Vad vill du? Hur vill du att vi ska be? Förstår du vad jag menar? Vi kan komma från Åben och så ska vi proklamera liv här. Ja, men hur är, vad står den här personen? Vad vill du att vi ska be? Jag tror att det är rätt attityd att vi kan vara ödmjuka där. Och jag minns en sån dödsbädd, vi egentligen var vi då, och så frågade jag denna kvinna, hennes döttrar var där också. Mamman heter då Anna. Hur vill du att vi ska be, Anna? Ja, egentligen så har jag inget emot att komma hem till Herren. Men jag bara känner en längtan. Jag skulle vilja att Herren gav mig ett halvår till. Det jag fick göra klart. Ja, men då ber vi så, sa jag. Så bad vi så. Sen efter ett halvår, då var hon på nytt på lasarettet här i Alingsås. Så då frågade jag Anna då, och döttrarna var där också. Hur är det idag, Anna? Hur vill du vi ska be idag? Och jag är så tacksam, sa hon. Men nu vill jag hem till Herren. Ja, vill du att vi ska be att du ska få... Ja, kan vi göra det, sa hon. Och det var första och enda gången jag har bett om att Anna eller den här personen skulle dö. Att han skulle få komma hem. Den kvällen efter vi hade bett så kom hon in i koma. Och på morgonen så var hon hemma hos Herren. Och det var bönesvar. Förstår du hur jag menar? Ibland så kan vi liksom, nej, nu ska vi proklamera livet här. Och jag ber för helande och livet 99% av alla tillfällen jag har möjlighet. Men när man kan se att det finns ett annat läge så måste du vara lyhörd för vad den helige ande säger. Och vad den personen säger. För löftet är att där vi kommer samman så är överens i anden. Där finns kraften. Halleluja. Vi ska gå till första Korinthierbrevet. Förresten bara som en parentes. Om du vill titta lite mer på... Ska jag stänga av den här eller? Nej. Om du vill titta lite mer på detta med vad som händer, det här vi pratar om förlåten, vi pratar om allra heligaste. Hebreerbrevs författare, den boken är fantastisk. Kapitel 9 och kapitel 10, läs det gärna själv. Det ger en uppenbarelsens ljus som jag inte ser riktigt någon annan ställe i Bibeln. Men i första Korinthierbrevet, ja, först vi kan ta det i halleluja. Första kapitlet och 18 versen. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. För oss är det ju, det här är ju, som jag säger, det är ett tecken på liv. Jesu död är ett tecken på liv för mig. Men inför världen, det är ju en dårskap. Själva korset i sig är ju ett tecken på död. Det är ju straffredskap. Men Herren har gjort det till ett segertecken. I kapitel 15 i första Korinthierbrevet så vill jag läsa ett stycke här. Jag läser från vers 3. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och han visade sig för Kefas, sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Och från vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Från 16 versen här. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat till Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått ifrån de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, ja, vi kan sluta där. Nu har Jesus Kristus verkligen uppstått ifrån de döda. Halleluja! Paulus uttrycker i Filippus 3:10 att jag vill känna kraften i hans uppståndelse. Halleluja! Jag tror att vi kan ha uppståndelsekraften levande i oss. Efesbrevet 1 talar om detta på ett ganska tydligt sätt. En av Paulus böner, kapitel 1 från vers 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Och så fortsätter han här. Men av nåd är vi frälsta. Inte av någon gärning, inte av att vi producerar någonting. Vi kan inte liksom klättra upp och kunna nå att vi får den här segerkransen. Det är bara nåd. Bara nåd. Halleluja. Kolosserbrevet 2 berättar ju om hur Jesus vann en förkrossande seger över djävulen och alla hans demoner och andefurstar. Han gjorde dem till åtlöje inför sina egna när han bröt igenom dödens bojor. Denna seger får du och jag ta till oss. Jag tror att den uppståndelsekraft som vi vi berör lite grann idag. Jag tror att den följer oss när vi gör det Herren har bett oss att göra. Jag får säga, påtagligt kan jag känna det när jag är ute på mina missionsuppdrag. Jag skulle önska att det var så alltid, men det är det inte. Jag kan inte säga det. Men när vi gör det Herren har kallat oss att göra, när vi börjar betjäna människor i hans kraft, då kan du känna att du egentligen bara är med och Herren verkar på ett sätt som ja, men så här skulle jag vilja att det var jämnt. Men jag tror att det är så att uppståndelsekraften ger oss denna övernaturliga styrka att göra det vi är kallade att göra. Och vi har olika kallelser. Och det är därför som vi behöver varandra som ett komplement till varandra. Ofta så har ju Herren för min del visat när det gäller helande och sådana saker att då, han förberedde det. Och det blir väldigt tydligt. Men ibland så är det inte... du känner inte så, du bara ber för någon. Jag mötte nu en härlig bibellärare i Albanien när jag var där. Och för 2 år sedan så var hon med på sommarkonferensen i Uppsala. Och vi skulle bara gå ut efter ett möte, så hindrar hon mig och säger, kan du tänka dig be för mina föräldrar? De är här. Pappa är jättedålig. Han behöver en akut operation i sitt hjärta. Och mamma har fruktansvärt ont i ryggen. Så vi var på väg ut från mötet, så ber vi för hennes föräldrar. Nu så kom hon till mig. Jag har inte träffat dig sedan dess, sa hon. Men jag måste berätta. Mamma blev helad på en gång så här. Och pappa skulle ju åka in på lasarettet för akut operation. Men när han kom in där och de undersökte honom, då var det inga problem med hjärtat. Hjärtat var helt återställt. Det är rätt gott att få respons. Men jag kan inte säga att jag kände, nu är det uppståndelskraften här när vi ber. Nej, det går inte på känslor, min vän. Låt inte luras av känslorna. Det är ju härligt när det kan vara lite ståpäls och sådär. Men det är inte där kraften ligger, utan kraften ligger i Jesu namn. Halleluja. I Jesu namn. Han har delegerat till dig och mig. I Matteus 10 står det att han gav till lärjungarna makt att bota alla slags sjukdomar. Och sen ger han dem i vers 7 och 8 arbetsbeskrivningen. Jag är på väg att landa här nu så att det finns hopp. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Vi kan bara ge det vi har fått ta emot. Och jag tror att du har fått ta emot någonting från Herren. Det kan du ge vidare. Det gäller även nådegåvor. Det kan du också ge vidare när du välsignar andra. Ja, men det var de 12, ja då. Och en av dem var Judas Iskariot. Men i Lukas 9 så ber han igen. Och Lukas 10, det sänder han ut 70 eller 72 andra med samma typ utav auktoritet. Det står visst inte i Lukas 10 att han fick makt över onda andra, men sen när de kommer tillbaka är de helt över sig. Herre, till och med demonerna lydde oss när vi bad i ditt namn. Ja. Då säger han i 19 versen att jag har gett er makt över fiendens hela härsmakt. Och ingenting ska på något sätt skada er. Han säger, jag har gett er makt. Det grekiska ordet exosia. Det betyder delegerad auktoritet. Jesus delegerar till oss makt att göra detta. I apostlarna 4 så frågar fariserna, med vilken makt, i vilket namn har ni gjort det här att sätta den här krymplingen fri, fullständigt helad? Så de förstod att det fanns en delegering utav kraft. I vilket namn har ni gjort detta? I det enda namn som hjälper, Jesu namn. Det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus. Det är bara genom Jesus vi kan bli frälsta. Halleluja. Halleluja. De här orden som Herren har gett oss löften om. Att Johannes 14, 12, 13, 14. Där att de tecken under jag har gjort, då ska ni också göra ännu större, för jag har gått till Fadern. Det är så stora ord så att vi har svårt att greppa om det. Men det var det första ord som jag fick ögonen på 1963 när jag var nyfrälst. Och det är fortfarande så att varje gång jag läser det så bara bränner det till i mitt hjärta. Men om du läser noga där, för min fråga var ju då, men hur ska jag kunna göra det du har gjort, Herre? Men om vi läser noga det som står i Johannes 14, 12 och 13. Så står det att jag ska göra det. Alltså jag, Jesus, ska göra det. Det är Jesus som gör det genom dig och mig. Och det kan släppa det här greppet. Ja, men hur ska jag våga lägga mina händer på de sjuka? Därför att Jesus har sagt det. Har Jesus sagt det så kan du och jag som troende göra det. Du behöver inte vara någon pastor eller predikant. Det är en troende tjänst. Halleluja! Ja, det kunde ha varit flera amen på det. Men jag tror att vi sitter fast där. Alltså vi är lite felaktigt blyga. Nej, inte kan väl jag. Ja, om du är ett Guds barn. Om du följer Jesus. Om du är en lärjunge till honom. Så är det du som har fått till uppgift att göra saker och ting. Och när du är villig att ta det steget i tro. Då kommer uppståndelskraften att följa dig. Jag vill läsa det här som maktorden i Markus 11. 22-25. Ha tro på Gud. Jag säger det i sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, så kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det och det ska bli ert. Men när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Det finns ju en 26:e vers också som inte står i alla översättningar. Men om ni inte förlåter, ska inte heller er himmelska far förlåta er era överträdelser. Det är ett allvar i det. Och det pekar på någonting. Att vi kan ibland undlåta att städa undan oförlåtelse i våra liv. Och då blir det till ett hinder om vi vill betjäna andra. Vi kan ha hur många skäl som helst att inte förlåta. Vi tycker, ja, men nu... Minsan, de här människorna har gjort det här mot mig. Ja, det är möjligt att det är så. Men Jesus begär att du och jag är villiga att förlåta. För sådan är Jesus. Så låt oss städa undan sånt som är ett hinder i våra liv. Och börja göra det Herren har kallat oss till att göra. Jag tror vi ska ta oss tid här nu. Att hjälpas åt att be. Det kan hända att det finns berg i ditt liv eller som du står inför som behöver kastas i havet. Låt oss ha tro för det. Halleluja. Halleluja. Jesus, vi tackar dig. Vi prisar dig för segern. Segern över döden, över djävulens plågor. Vi tackar dig, Herre, för att genom dig, genom din seger, har du gett oss auktoritet över fiendens hela härsmakt. Och nu ber jag, Herre, för mina vänner här. Jag ber, Herre, att du ska väcka upp uppståndelsekraften i våra liv, Herre. Att vi vågar tro på dig. Mitt i vår personliga kamp. Mitt i det som kanske plågar oss. Mitt i det som står i vägen för oss. Att vi i ditt namn kan begära att dessa hinder, dessa berg, ska få försvinna ifrån oss. Det kan vara sjukdom. Det kan vara någonting som någon har gjort emot mig. Men jag ber, Herre Jesus, just nu, att du ska vara här med din helige ande. Tack Jesus. Och om du känner att det här träffar dig, så kom hit fram, så ska vi bara be i Jesu namn.